Lov vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Vi ska läsa predikotexten en gång till. Det är Zakarias profetia i det 9:e kapitlet och vi läser verserna 9-10. Fröjda dig storligen, du Sions dotter. Hör jubelrop, du Jerusalems dotter. Se, din konung kommer till dig, rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas föl. Jag ska utrota vagnar ur Efraim och hästar ur Jerusalem. Stridens bågar ska utrotas och han ska tala fri till hedna folken. Hans herravälde ska nå från hav till hav och från floden in till jordens yttersta gränser. Amen. Herre, skriv dessa ord i våra hjärtan. Amen. Vi ska tala om en profetia som man kan säga har en dubbel uppfyllelse. Först en uppfyllelse och så sen ser man en annan fullständig uppfyllelse, var dold eller skymta. Och vi brukar ju också tala om ett profetiskt perspektiv där så att säga perspektivet är otryggt, att man ser den första och den andra ankomsten så att säga staplade på varandra. Och det här är en sån profetia och vi ska tala om både den första och den andra uppfyllelsen. Det är, profetian är ur Zakarias bok och Zakaria började sin verksamhet 520 år före Kristus i Jerusalem. Och det här innebär att vi idag ska tala om en profetia som är ungefär 2500 år gammal. Och att den också var mer än 500 år före sin första uppfyllelse. Zakaria, han verkade bland de judar som hade återvänt från den babyloniska fångenskapen. Guds folk hade levt i fångenskap i Babylonien under mer än 70 år. Och under den tiden så hade Jerusalem och templet legat i ruiner. Men så kom Jesajas profetia, eller Jesajas profetia var långt tidigare på 700-talet, där han förutsade en kung som skulle komma, till och med namngiven Koresh. Och han kom också. Den persiske kungen Koresh, han gav befallning att fångarna skulle återvända och templet skulle bli återuppbyggt. Och de som återvände, de mötte hårt motstånd av folket som bodde i landet. Samarierna försökte med olika medel och hot hindra tempelbygget och att Jerusalems murar blev återuppbyggda. Men det var inte bara yttre motstånd som var som gjorde att själva återuppbyggnaden gick trögt. Tempelbygget hade ju till och med avstannat. Egoism gjorde att man tappade motivation att göra Guds vilja. Och Zakaria, han blev sänd för att motivera folket att återuppta byggandet av templet, av stadsmuren. Men hans egentliga uppgift, det var att ge folket en andlig uppbyggelse och motivation som kommer av evangeliet. För uppbyggelse till själ och hjärta, det kan vi bara få av det underbara budskapet om Guds oförtjänta kärlek till oss. Det ger oss nya krafter, det ger oss motivation att göra Guds vilja. Och Zakaria, han var en skriftprofet. Gud sände många profeter och det är inte sparat för oss allt vad Gud sände att säga. Men Zakaria var en skriftprofet och Gud har bevarat hans skrift för oss för att ge oss motivation och uppbyggelse ur evangeliet. Profetboken börjar med att han, Zakaria, skildrar 8 nattliga syner som visar hur Gud har en fullständig kontroll över sina fiender. Det är aldrig så, även om det kanske för oss känns och syns så, att Gud har tappat kontrollen. Han har fullständig kontroll över sina fiender och han har total kärlek till de sina, de som har satt sitt hopp till honom. Och de åtta synerna utgör första halvan av boken, lite drygt då. Men den här totala kontrollen över fienderna och den här totala kärleken till de sina blir mest uppenbar i de förutsägelser som sen följer. Förutsägelsen om Messias, och det utgör i stort andra halvan av boken. Och vår text är en sån förutsägelse om Messias, konungen, hur han ska komma till oss, ödmjuk, och han ska tala frid till folken. I vår text hör vi hur Gud genom sin profet förutsäger mer än 500 år i förväg hur Messias, konungen, ska komma till Jerusalem. Och så hörde vi också uppfyllelsen. Profetian gick i uppfyllelse när Jesus red in i Jerusalem på palmsöndagen. Red in i Jerusalem på en åsninnas föl till jubelrop, precis som det var förutsagt. Och det här skedde bara några dagar före hans stora lidande och död. Hans stora lidande och död, det är ju också händelser som är i detaljer förutsagda i profetböckerna, långt i förväg, särskilt i Jesaja, 700 år i förväg. Men i den här profetian så ligger Jesus seger genom sitt lidande liksom dolt. I den här profetian så ligger Jesus seger över djävulen, döden och helvetet dolt. Men i den elfte versen, alltså den vers som kommer, vi läste ju nionde och tionde versen, i den elfte versen som kommer strax efter vår text, så sägs det att Gud ska befria sitt folk genom Messias blod, konungens blod, som kallas förbundsblodet. Och det sägs också att han ska tala frid till hedna folken, han ska komma med frid till alla folk. Och andlig frid, det förutsätter ju att synden är sonad och förlåten, utstruken. Och att sona all världens synd, det var ju någonting som Jesus fullbordade på korset. Då blev all världens synd straffad i honom, för att vi, försonade med Gud, skulle ha fri med Gud genom tro. Och att Messias kommer med en andlig frid till alla folk, alltså inte en yttre politisk fred, det förstår vi på det sätt han kommer. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas föl. Och i evangelierna får vi ju dessutom veta att den här åsnan var inte ens hans egen, utan han hade lånat den. Så kommer ju inte en krigarkung som vill skapa fred genom att besegra ockupationsmakten och tvinga motståndarna att kapitulera med yttre vapenmakt. Alltså, yttre ordning och trygghet kan i och för sig upprättas i ett samhälle med maktmedel. Men det kan aldrig ge åt människor, åt alla folk, vad de behöver mest. Och vad är det vi behöver mest av allt? Jo, en försäkran om syndernas förlåtelse som ger oss frid med Gud. Början av profetian syftar också framåt mot den fullkomliga uppfyllelsen när Herren ska komma tillbaka på himmelens moln med sin makts änglar. Och då ska det verkligen höjas jubelrop. Då ska Guds folk verkligen fröjda sig och jubla, precis som det heter. Fröjda dig storligen, du Sions dotter. Höj jubelrop, du Jerusalems dotter. Se, din konung kommer till dig. Och Sions dotter och Jerusalems dotter, vad är det? Och i Gamla testamentet så står det som en beteckning för Herrens folk. De som har satt sin förtröstan på honom, de som tillhör honom. Och när Jesus kommer för andra gången, då ska det himmelska Jerusalem fyllas med jubelrop. Då ska Guds folk verkligen fröjda sig. Och en dag ska profetian gå i uppfyllelse på det sättet som det sägs här. Se, din konung kommer till dig. Vi ska se honom med våra ögon. En dag ska också de som nu ligger i gravarna se honom med sina ögon. Job säger ju det i sin profetia om framtiden. Han säger så här: jag vet att min återlösare lever, och som den siste ska han träda fram över stoftet. Och sen när denna min sargade hud är borta, ska jag i mitt kött skåda Gud. Jag själv ska få skåda honom. Med egna ögon ska jag se honom, inte med någon annans. Och därefter trånar jag i mitt innersta. Och vi också. Vi längtar efter den dag. Vi väntar. Men så länge vi lever så ska vi lita på det budskap som profeten ger oss. Att Gud har fullständig kontroll över sina fiender. Och han har en total kärlek till sina barn. Och det ger oss i den här världen, i det här livet, trygghet. Och det ger oss frid i våra hjärtan. När vi i evangelierna betraktar hur Jesus rider in i Jerusalem, precis som profetian förutsäger under jubelrop och lovsång, så leder det våra tankar framåt till den dag då vi också ska se honom. Se, din konung kommer. Vi också ska se honom. Profetian manar ju oss till det. Och att profetian syftar längre än till Guds sons första ankomst, det förstärks när vi sen läser om den frid, eller den fred, som han ska komma med. Den ska omfatta allt, den ska omfatta alla, den kommer att vara universell och den kommer att vara fullständig. Det kommer inte längre att finnas några stridsvagnar, kommer inte att finnas några stridshästar. Bågar, finns inga vapen. Slutlig fred och trygghet, det får vi när vi en dag får stå vid segerkonungens sida och veta att alla våra fiender, och särskilt den värsta som är djävulen och döden och helvetet, de är besegrade för alltid, och de kommer inte aldrig någonsin i evighet att utgöra det minsta hot. Och i uppenbarelseboken så skildras det himmelska Jerusalem där Guds folk ska bo för evigt på så sätt att stadsportarna alltid står öppna, både dag och natt. Och det finns ingen anledning för att de någonsin ska stängas, för det finns inga fiender mer. Och det finns ingenting som kan hota Guds folks trygghet, frid och glädje. Och fullkomlig frid och glädje för oss, det kommer den dag när vi ska se konungen komma, när vi ska se honom med våra ögon. Men då kommer han ju inte i ödmjukhet, där skillnaden, utan då kommer han i makt och härlighet. När Jesus kom för att uppfylla allt som i skrifterna var förutsagt om honom, så såg det inte ut som om han kunde vara segerrik. Så som det sägs i profetian. Det sägs ju både att han kommer ödmjuk och segerrik. Hur kan en ödmjuk kung vara segerrik? Det låter osannolikt. Alltså en ödmjuk människa löper ju en överhängande risk att bli misshandlad och dödad i den här mörka och onda världen. Och så gick det ju också med honom bara några dagar senare. När Jesus red in i Jerusalem kom han ödmjuk, ridande på ett åsneföl, precis så som Zakaria förutsagt om Messias konungen. Och att en ödmjuk kung, denne ödmjuke kung som kom på ett lånat åsneföl, att han skulle kunna vara segerrik mot sådana storheter som djävulen och all hans makt. Att bestegra sådana storheter som döden och helvetet, ja, det kräver ju tro Det krävs tro för att ta emot en sån kung som vår kung och frälsare. Långt ifrån alla tror fast trovärdiga ögonvittnen berättat om hans uppståndelse, som ju är ett kraftfullt bevis om att han är Guds son som har besegrat döden. Gud har själv gett honom sitt vittnesbörd genom att först i profeternas skrifter långt i förväg förutsäga vilka gudomliga gärningar han skulle utföra och sen gett åt Jesus just dessa gudomliga gärningar att utföra. Ja, även om det är så att de här gudomliga gärningarna visar att han är den utlovade kungen, även om det är så, så krävs det tro för att acceptera honom och ta emot honom. Även om vi i evangelierna läser ögonvittnernas berättelser, och det är samstämmiga ögonvittnen som berättar att Jesus utförde gudomliga gärningar, så krävs det ju tro för att ta emot honom som vår gudomliga kung och frälsare. Men en dag så kommer inte tron att behövas. Det kommer inte att behövas tro för att erkänna honom som den gudomliga kungen när han kommer tillbaka på himmelens moln med sin makts änglar i makt och härlighet. Det heter: en dag kommer alla knän att böjas i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud Fadern till ära. Så då tvingas de se vad de inte ville se. Då tvingas de acceptera vad de inte ville acceptera. Då tvingas de bekänna det de inte ville bekänna. Men för alla som väntar till den dagen med att bekänna honom som kung, när de tvingas bekänna det, ja, då är det för sent att ta emot den frid som han kom för att ge. Och då är det för sent för evigt. Det blir ingen andra chans. Och därför säger skriften så här: idag, om ni får höra hans röst, så förhärda inte era hjärtna. Utan saliga är alla som hör och tror när han kommer till oss som en ödmjuk kung och så talar fridens ord till alla folk. Precis som det sägs i profetian så kom Jesus för att upprätta en universell frid. Profeten talar om en frid som ska omfatta alla folk, från norr till söder, från öster till väster. Messias ska tala frid till hedna folken. Hans herravälde ska nå från hav till hav och från floden till jordens yttersta gränser. Och hans budskap är till för alla, därför att alla är inkluderade i det förbund som Gud har upprättat genom hans blod. Och Messias förbundsblod, det nämns ju i nästa vers, den som kommer direkt efter vår text, den elfte versen. Där talar profeten om att Gud ska befria alla som Jesus vunnit med sitt blod från fångenskap under synd och död. Han ska ge dubbelt upp för deras synder. Gud ska ge oss dubbelt upp för våra synder. Och det innebär att han ska ge glädje istället för sorg. Han ska ge hopp istället för hopplöshet. Han ska ge förlåtelse och frid istället för syndens välförtjänta straff. Och det är Gud själv som har tagit initiativ till ett sånt fridsförbund genom Jesu blod. Det är Guds initiativ. För det heter så här: så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig själv, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom både på jorden och i himlen. Och då som nu, eller nu som då, så är ju den enda orsaken till att vi har frid med Gud att Jesus har upprättat ett sånt förbund genom sitt blod. Och för förbundets innehåll, det är ju att vi är försonade med Gud genom honom. Vi är försonade med Gud. Och med den försäkran så kan vi ha frid i våra hjärtan. Och frid inför det som ska komma. Vi kan ha frid mitt här i världen fastän det stormar omkring oss. Amen. Låt oss be. Kära Herre Jesus, du är den som har segrat över döden och lever för evigt. Vi ber att du fyller våra hjärtan med din frid. Vi tackar dig för friden i ditt rike, som aldrig ska ta slut, men som ska bli ostörd i våra hjärtan den dag du kommer tillbaka och vi får se dig med våra ögon. Fyll oss med glädje över din seger och ge oss kraft att tjäna dig. Amen.